Podplay.
I det här avsnittet vill vi varna för beskrivning av sexuellt våld och våld mot barn. Det är den 29 juni 1991. Vid sjön Lake Gibson i Kanada står tallarna högt längs det kristallklara vattnet. Det är en tidig lördag morgon och trots att dagen knappt har börjat så är värmen påtaglig. Ute på sjön sitter en man i sin kanot. Solen skiner och han njuter av den vackra naturen. Efter en stunds paddlande ser mannen något som flyter en bit bort. Han närmar sig och ser att det verkar vara ett cementblock. Han sträcker ut handen och rör ett av dem. Det han sen upptäcker kommer göra detta till en dag han aldrig kommer att glömma. För inbäddat i ett av cementblocken ligger en kroppsdel. Du lyssnar på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. ...1970 föds Carla Homolka i Port Credit, Kanada. Hon är äldst av tre systrar och som liten beskrivs Carla som livlig och utåtriktad. En flicka som vet vad hon vill. Familjen är omtyckt i samhället, men bakom stängda dörrar är dock allt inte som det ser ut. Carla och hennes systrar utsätts regelbundet för psykisk misshandel av deras pappa, som har ett tungt alkoholmissbruk. Tonåren är en mörk tid för Carla. Hon går från att vara den populära tjejen i klassen till att avskärma sig från sociala sammanhang. Hon visar tecken på självskadebeteende och börjar att intressera sig för det okulta och döden. Vid ett tillfälle ska hon tvinga en av sina vänner att gräva upp sitt döda husdjur bara för att Carla ska få studera det. 6 år innan Carla, 1964, föds Paul Bernardo. Han växer upp i östra Toronto med sina föräldrar och två syskon. Hans pappa Kenneth misshandlar syskonen regelbundet och mamma Marilyn lider av depressiva perioder. Paul och hans pappa Kenneth delar dessutom ett ohälsosamt intresse, nämligen att tjuvkika på sina grannar. Flera gånger tas Paul på bargärning. Trots detta så beskrivs Paul som ett karismatiskt barn med god anpassningsförmåga. När han fyller 16 får han dock reda på en familjehemlighet som kommer att vända hans tillvaro upp och ner. Kenneth är inte hans biologiska pappa. Paul är ett resultat av ett utomäktenskapligt förhållande. Det äcklar honom. Och han vänder sin ilska mot sin mamma Marilyn. Han kallar henne saker som hora och slampa och deras relation blir aldrig detsamma. När Paul börjar studera på University of Toronto börjar han utveckla sina mörka fantasier. En av dem är att ha ett hus fullt av unga tjejer som alla är oskulder. Tanken är att Paul ska leva där som en kung och utnyttja tjejerna sexuellt. Paul vill vara den som bestämmer och gillar tanken på att förnedra kvinnor. Efter sina studier får Paul anställning på det amerikanska försäljningsföretaget Amway. Det är i samband med detta som han får upp intresset för konsten att tala och charmera. Han skaffar böcker om hur han till exempel styr en konversation till sin fördel. De här kunskaperna använder han för att förföra kvinnor. Med tiden kommer hans problematiska syn på kvinnor och sex leda till att hans förhållanden inte blir långvariga. Misshandel och dödshot är inget ovanligt och Pauls beteende leder bland annat till 2 besöksförbud mot före detta flickvänner. Paul och Carla träffas 1987 på en konferens i Toronto. Carla är bara 17 år och jobbar på en veterinärklinik. Hon har som mål att gifta sig med en rik och stilig man och ser snabbt potential i Paul. Han framstår som en stark person med läget under kontroll och hon blir nästintill besatt av honom. I hennes ögon är Paul drömprinsen. Tillsammans ser de ut som dockorna Ken och Barbie med sitt välvårdade yttre och blonda hår. Samma år som de träffas har Paul begått två av sina första våldtäkter. Något som Carla vet om och accepterar. Han berättar att han vill göra det igen och hon stöttar honom. Hon vill till och med vara med och delta. Paul kommer snart att kontrollera hela Carlas liv. Allt ifrån hur hon klär sig, vad hon ska äta och hur hon ska tänka. Han kallar henne ofta tjock och ful och har dessutom problem med att hon inte är oskuld. Trots detta står Carla kvar vid hans sida. Paret kommer nu tillsammans leta upp offer för att göda Pauls mörka fantasier. Och Carla filmar varenda övergrepp. Eftersom de bor och verkar i området Scarborough i östra Toronto får Paul i media titeln The Scarborough Rapist, alltså våldtäktsmannen från Scarborough. Under de kommande 3 åren, från 1987 till 1990, våldtar Paul 17 olika flickor. På grund av de återkommande övergreppen bildas en specifik arbetsgrupp inom polisen som har till uppgift att få fast den svårfångade våldtäktsmannen. Och övergreppen blir allt mer brutala med tiden. Paul trycker bland annat upp stenar och pinnar i kvinnor som han förgriper sig på. Eftersom polisen i Toronto nu handskas med en serievåldtäktsman kopplas även FBI in i bilden och börjar med en gärningsmannaprofilering. För att undvika igenkänning angriper Paul sina offer bakifrån. Men i maj 1990 gör han ett misstag. Ett av offren ser hans ansikte. Och med flickans vittnesmål kan polisen skapa en fantombild som publiceras för allmänheten. Totalt får de in 5 samtal som påstår sig veta vem mannen är. Den 25-åriga revisorn Paul Bernardo. Polisen kallar in honom på förhör. Vid det här tillfället är inte Carla intressant för polisen och hon kallas inte in. Detta trots ett av vittnesmålen som beskriver att en kvinna som liknar Carla har stått bredvid och filmat övergreppen. Utredarna lägger istället all sin fokus på Paul som är samarbetsvillig och frivilligt lämnar sitt DNA. Att analysera proverna kommer dock att ta uppemot 2 år. Polisen har över 700 potentiella gärningsmän i sin utredning och DNA-tekniken är relativt ny så här under tidigt 90-tal. Polisens intresse för Paul svalnar och han och Carla kommer nu att begå sitt första mord. Den 29 december 1990 är Paul och Carla i Carlas familjehem i Port Credit i Kanada. De har umgåtts med Carlas föräldrar och hennes 15-åriga lilla syster Tammy. Men klockan är mycket och föräldrarna går och lägger sig. Paul har länge varit intresserad av Tammy eftersom hon är oskuld. Carla och Tammy är dessutom trots åldersskillnaden väldigt lika, vilket är något som Paul uppskattar. Han har sedan en tid tillbaka börjat pressa Carla till att han ska få ta Tammys oskuld. Carla går otroligt nog med på detta och i julklapp ger hon Paul sin lilla systers oskuld. När föräldrarna har gått och lagt sig och de nu äntligen är själva med Tammy övertalar de henne att dricka en drink som de har blandat. Drinken innehåller dock inte bara alkohol utan även sömnmedel. Det tar inte lång tid innan Tammy tuppar av och paret börjar våldta henne. Vad de inte vet är att de har gett henne en överdos. En kort stund in i det brutala övergreppet börjar Tammy att bli blå och hon kräks. Liggandes på rygg kvävs hon nu av sina egna spyor, vilket Paul och Carla låter fortgå. De inser dock snart att hon är okontaktbar och paret får panik. I ett desperat försök vänder de henne upp och ner, men det hjälper inte och Tammy avlider kort därefter. Paul och Carla städar undan drinkarna innan de ringer efter en ambulans. De måste få det att se ut som en olycka. Det är något de lyckas med, eftersom Tammys död kommer att rubriceras som just ett olycksfall. Men hennes oväntade död kommer inte att signalera slutet på Paul och Carlas beteende. Efter Tammys död filmar paret sig själva, där Carla spelar rollen som sin syster och bär hennes kläder så att Paul ska få leva ut sin sexuella fantasi. Medan Carlas familjemedlemmar sörjer Tammy är Carla och Paul upptagna med något helt annat. Nämligen att planera in sitt sommarbröllop. Och inte nog med det. Carla säger också att det var dags för hennes föräldrar att släppa taget om Tammy och istället börja uppmärksamma hennes bröllop. Kort därefter, när paret flyttar till Ontario, bestämmer sig Carla för att ge Paul en tidig bröllopsgåva. Hon ska hitta en kvinna som han kan våldta. Och denna gång faller valet på en av hennes arbetskollegor. Den 7 juni 1991 bjuder hon över sin kollega och ger henne en spetsad drink. Den unga kvinnan blir medvetslös och paret filmar våldtäkten som följer. Nästa dag vaknar kollegan upp på deras soffa och lämnar bostaden utan att inse vad som har hänt kvällen innan. I Paul och Carlas ögon är alltså bara att fortsätta. En av Pauls fantasier från college är att ha en sexslav i hemmet. Något han berättar för Carla. Han vill att de ska kidnappa en ung kvinna, gärna oskuld, som de sen kan hålla fången så att han kan våldta henne när han vill. Den som kommer att betala priset för denna fantasi är 14-åriga Leslie Mahaffey. Den 15 juni 1991, 8 dagar efter våldtäkten på Carlas arbetskollega, ger Paul sig ut för att hitta ett passande offer. 14-åriga Leslie kommer hem sent och märker till sin förtvivlan att hon har blivit utelåst. I just denna stund kör Paul förbi. Han stannar bilen och erbjuder Leslie en cigarett. I nästa sekund drar han fram en kniv som han riktar mot flickan för att sedan tvinga in henne i bilen. Han sätter på henne en ögonbindel och kör sedan hemåt. Väl hemma väcker han Carla och berättar att han har införskaffat sig en lekkamrat. Carla försöker ignorera Paul och somnar om, men han övertygar henne att komma och se på flickan. Tillsammans våldtar och torterar sedan paret Leslie samtidigt som de filmar hela akten. I samband med tortyren och våldtäkten glider ögonbinden som Paul har satt på Leslie ner. Nu kan hon se förövarnas ansikten. Paret inser att de inte kan låta henne gå. Paul stryper Leslie med en elsladd och tar sedan ner kroppen till källaren. Nästa dag använder Paul en cirkelsåg för att stycka kroppen. Han gjuter in kroppsdelarna i cement för att sen slänga dem i sjön Lake Gibson. Samma dag som Leslie kidnappas står det klart för familjen att något är väldigt fel. Polisen kontaktas och det dröjer inte länge förrän en sökinsats drar igång. Men det kommer ta hela 14 dagar innan en man i en kanot gör en makaber upptäckt som kommer att förklara vad som har hänt med Leslie. I samband med den fruktansvärda upptäckten i Lake Gibson bestämmer sig polisen för att söka igenom hela sjön. Då hittar de resten av kvarlevorna. Leslies kropp hittas inkapslad i totalt 8 cementblock. Invånarna i Ontario inser att ett monster rör sig bland dem. Men trots en genomgående obduktion och utredning lyckas inte polisen hitta en gärningsman. För det unga paret Paul och Carla kommer den 29 juni, datumet då Leslies kropp hittas, handla om något helt annat. Det är nämligen deras bröllopsdag. Den 16 april 1992, nästan ett år efter att 14-åriga Leslies kropp hittades, planerar paret sitt mest vågade brott hittills. Paul önskar sig en ny slav och Carla är mer än villig att hjälpa till. De hoppar in i bilen och börjar leta efter någon som lever upp till deras krav. Hon ska vara ung, vacker och gärna sexuellt oerfaren. Offret som paret väljer ut är Kristen French, en anmärkningsvärt söt flicka som kommer från ett tryggt hem. Hon är engagerad i skolidrott och gör bra ifrån sig i skolan. Hon är på väg hem när en kvinna kommer fram till henne med en karta i handen. Det är Carla som påstår att hon är vilse och behöver hjälp. Kristens föräldrar har sagt till henne att vara vaksam efter mordet på Leslie. Men hon vill inte vara otrevlig mot kvinnan som ber om hjälp, så hon följer Carla till hennes bil. Plötsligt står Paul bakom Kristen med en kniv riktad mot hennes rygg. Han trycker in henne i bilen och de kör iväg. Under den tid som Kristen hålls fången försöker hon vid ett tillfälle fly från sina kidnappare. Paul är iväg och handlar och Kristen vädjar då till Carla att låta henne gå. Carla säger nej eftersom hon vet att både hennes och Pauls liv är över om Kristen släpps fri. Efter att ha våldtagit Kristen i 3 dagar bestämmer de sig för att ta hennes liv. Paul stryper Kristen och sen hjälps paret åt med att skrubba rent hennes kropp. De klipper av hennes långa mörka hår för att försvåra identifikation och dumpar sen kroppen vid en landsväg. Kort efter mordet på Kristen börjar Paul och Carlas relation krackelera. Paul är våldsam och misshandlar Carla regelbundet. Han har till exempel en gång slagit henne så pass brutalt med en ficklampa att hon har fått 2 blåtiror, skador på båda armarna och ett brutet revben. Den 4 januari 1993 får hon nog. Efter uppmuntran från sina arbetskollegor och familj bestämmer hon sig för att anmäla Paul. I samband med detta får polisen resultatet på Pauls DNA som han lämnade några år tidigare. Och det är en träff. Han är våldtäktsmannen som polisen har letat efter. Carla erkänner snabbt att det är Paul som är ansvarig för våldtäkterna. Men polisen misstänker att hon är mer inblandad än vad hon påstår. Paul vägrar att yttra ett ord, så de vänder sig till Carla i hopp om att få svar. Och hon berättar allt. Hon erkänner sin inblandning i mordet på Leslie Mahaffey, Kristen French och sin syster Tammy. Men hävdar att hon bara varit en misshandlad fru som hotats till att bli en ovillig medbrottsling. Bevisen mot Paul är otillräckliga och åklagaren anser att de behöver Carlas vittnesmål för att få en chans att döma honom. De erbjuder Carla att endast avtjäna 12 års fängelse för hennes delaktighet i brotten i utbyte mot att hon vittnar mot Paul, vilket Carla går med på. Kort innan rättegången görs dock en upptäckt som visar att Carla inte är så oskyldig som hon framställer sig. I parets hem hittas nämligen en samling av kassettband. Alla titulerade och kategoriserade av Carla själv. På videobanden står det saker som Kristen, Leslie, Paul och jag, med små hjärtan och blommor intill. På filmerna som åklagarsidan är tvungna att gå igenom ser de dessutom hur även Carla våldtog och torterade de unga kvinnorna. År 1995 vittnar Carla mot Paul i hans rättegång. Den 1 september bestämmer sig åklagarsidan, trots allt de upptäckt, för att deras uppgörelse ska stå fast. Carla ska alltså avtjäna 12 års fängelse medan Paul döms till livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning på minst 25 år. Paul erkänner att han har kidnappat Leslie och Kristen och spärrat in dem i deras bostad och våldtagit dem. Han påstår först att deras död var olycksfall för att sedan ändra sig och säga att Carla är den egentliga mördaren. Till slut döms han för totalt 14 av 17 våldtäkter och 3 mord. Carlas uppgörelse blev hårt kritiserad i media en lång tid efter rättegången. När man hittade videobanden i parets hem förklarade åklagarsidan att de aldrig hade föreslagit 12 års fängelse om de hade haft tillgång till materialet tidigare. Anledningen till att videoklippen dök upp så pass sent i utredningen var att Pauls första advokat medvetet undanhöll banden i 17 månader. Han anklagades senare för hindrande av rättvisa, men frikändes. Eftersom att filmerna kom till ljuset så pass sent var allt redan klappat och klart. Carla skulle vittna i utbyte mot endast 12 års fängelse. Till kanadensarnas fasa släpptes Carla fri den 4 juli 2005. Idag bor hon i Quebec i Kanada och har 3 barn. Paul sitter fortfarande inlåst, avskild från andra fångar. Det anses osannolikt att han någonsin kommer att beviljas villkorlig frigivning. Men Paul ger inte upp. Han har ansökt 2018, 2021 och senast 2024. Men rätten anser att han fortfarande löper hög risk för att uträtta våld i nära relation, med en måttlig risk för återfall i brott. Paul själv hävdar numera att han känner en ånger för det han har gjort och att fängelset inte är en plats för honom. En åsikt han nog är väldigt ensam om. Du har lyssnat på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. Originalmanus är skrivet av Lisa Törnlöf och bearbetat för den här podden av Linn Ek. Klippning och ljuddesign, Jonas Lindskov. Redaktör, Alex Häger. Exekutiv producent, Victoria Rinkos. En mördares motiv är en produktion av Podplay.
Podplay, en del av